Det här är ett av musikhistoriens största mästerverk. Det är faktiskt ingen tvekan om den saken.
Ja, jag sitter och tänker på bara så att det är sjukt på något sätt. Att det handlar ju om så här, Jesus blir sviken, sen blir han slagen, han blir dödad och sen så sitter man och bara suckar för att det är vackert.
Ja, men det där är ju konstens stora paradox, vet du. Att ju svartare något är, desto vackrare konst kan man skapa.
Hej Johan.
Ja, men hej. Hej på dig, Lollo.
Och hej ni som lyssnar. Idag är det mästerverken igen, där vi går igenom och guidar till den största och bästa musiken. Och idag är det verkligen störst och bäst, tycker jag.
Ja, ja.
Matteuspassionen. Bachs stora passionsdrama.
Stora.
Och en passion är ju en musikalisk berättelse om Jesu lidande och död.
Just det.
Han skriver den 1727. Vad händer då ungefär?
Ja, men då är vi ju verkligen i Bachs mest intensiva skaparperiod. Han tjänstgör i Thomaskyrkan i Leipzig och har alltså ett totalt ansvar för hela stadens musikliv. Som ju innebär både att han måste sörja för musiken varje söndag, skriver nya kantater hela tiden, och han måste passa på stökiga korgossar.
Ja, just det, för du han vet, jobbar som någon sorts lärare där i skolan också.
Thomas, ja precis, vad heter det? Thomaskyrkans skola, höll jag på att säga. Men så att det är ju väldigt mycket att stå i. Men som sagt, det är ju en period då han är inne i allt detta och skriver många väldigt stora verk, och inget är större än Matteus personen. Det här är ju hans största verk hittills.
På vilket sätt stort?
Ja, men det är stort i längd, det är stort i ambition, det är stort i ensemblerna han använder, de resurser det kräver. Jag menar, det är dubbla körer och dubbla orkestrar. Han hade ju kunnat vara mycket, mycket mer bekväm, hållit sig till konventionerna, inte varit lika ambitiös som han är i det här verket och kommit undan lika bra med det, som Thomas Cantor menar jag. Ingen sa till Bach, var nyskapande tack, men det är han.
De sa bara, ge oss musik varje söndag.
Ja.
Och sen så förstår ju folk inte riktigt vad han håller på med heller. De tycker sådär att, varför ska du ta i så?
Ja, men man kan ju föreställa sig de som satt där på långfredagen 1727.
Och väntar på att det skulle ta slut.
Ja, det är långt som helsike, 3 timmar och en kvart. Det är ju någonting som är unprecedented, fullständigt det här verket. Ingen har riktigt varit med om det här tidigare.
Nej. Ska vi lyssna på början då?
Ja, det måste.
Öppningskören, den sätter ju verkligen stämningen.
Ja, det här är väldigt mäktigt. Det händer mycket här. För det första att han använder en dubbelkör som när det här görs första gången står på vardera sida, varsin körläktare mitt emot varandra i Thomaskyrkan. Så att de sjunger mot varandra ger ju genast en slags stereoeffekt och vi blir omfamnade av detta.
Ja, de pratar ju med varandra också.
Ja.
Kom ni döttrar, hjälp mig att klaga. Och sen då liksom, vem ska vi prata om? Ja, men vem är det vi ser? Ja, men vi ser Jesus.
Ja.
Och hur står han? Ja, han står som ett lamm. Han är på väg att slaktas. Och nu är berättelsen igång. Och hela det här dramat med körerna och med de här olika ariorna, alla som berättar, är ju till för att vi ska kunna liksom identifiera oss med alla egentligen. I det som händer.
Ja.
Vi bara kastas mellan olika känslor.
Ja, och så finns det ju några roller i det här dramat. En av dem är ju förstås Jesus. Och Jesus är ju inte bara en vanlig människa som vi vet, han är Guds son. Och det där understryker ju Bach på ett fantastiskt sinnrikt sätt. För varje gång Jesus uppenbarar sig så är han ju omgiven av en gloria. Och det hör vi, det är en stråkgloria, det är en speciell klang varje, som följer Jesus för varje gång han kommer in. Mm. Och det gör ju också att vi känner igen att det är Jesus.
Wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass gekreuzigt werde.
Ja, det här är ju Jesus och hans första entré med den här stråkglorian då. Som följer honom hela tiden genom dramat och bara överger honom en enda gång i slutet. Det ska vi återkomma till.
Mm.
Men han är ju inte ensam bland rollfigurerna så att säga. Det finns ju en berättare också som driver handlingen framåt i Matteus-personen. En tenor som reciterar bibeltexten för oss och som så att säga placerar oss i skeendet hela tiden.
Precis. Det är ju bara ren bibeltext han läser. Ja. Och ändå... eller sjunger, och ändå så låter det inte så, tycker
Nej,
jag.
Ändå låter det som den vackraste recitativ man bara kan tänka sig.
Ja, och det han berättar här nu då, evangelisten, det är ju att Jesus säger, nu är det snart påsk, vi ska äta påskalammet tillsammans, och en av er som äter tillsammans med mig kommer att förråda mig. Och efter det kommer kören in, och det är ju lärjungarna, och de bara, nej men det är väl inte jag. Och sen efter det här, när de har sagt det här, men det är väl inte jag, det är väl inte jag.
Mm.
Den frågan ställs 11 gånger. Ja. För den 12:e vet ju att det är han, och det är ju Judas.
Just det, det är starkt.
Ja. Men de här texterna, det känns ju som att han pratar. Alltså, det känns ju hela tiden, tycker jag i alla fall.
Mm.
Nu är inte tyska mitt...
Är det inte ditt modersmål?
men liksom, det känns ändå som att det ligger väldigt nära tal... språk.
Ja, och det är väl meningen på något sätt. Det är, alltså jag ser det ju som att det är det som Bach vill åt i det här verket. Och det är också arvet från Luther.
Just det, att man ska använda ett språk som alla förstår i kyrkan. Och inte latin som det var tidigare.
Precis, men att det låter så vardagligt är ju också tack vare en person som är lite... pikant i sammanhanget. Han heter Picander, som är känd som Bachs mesta librettist överhuvudtaget. Det är han som skriver texterna till juloratoriet, Johannespersonen. Han har nämligen skrivit all den här texten, förutom bibelrecitativen. Men det är väldigt mycket Picander i Matteuspersonen, så är det ju.
Och sen så var det ju någon präst som också kollade att det var liksom riktigt, det teologiskt riktigt det han skrev.
Precis, det fick ju inte vara något frispel så på det viset. Nej, nej.
Nej.
Det är ju också en intressant detalj som vi lärde oss häromdagen om Picander. Det är ju att han faktiskt i övrigt jobbar på postverket.
Ja.
Det tycker vi, men det är så fint.
Det är faktiskt väldigt roligt.
Ja.
En begåvad postverks...
Poet. Ja.
Men det händer ju otroligt, otroligt mycket i det här verket. Men så får man liksom ändå lite andningspauser, eller hur?
Ja, och där kommer ju då de här koralerna. Det finns ju en koral som verkligen är sammanbindande i Matteus-personen. Eftersom den kommer tillbaks, det är samma melodi, men den kommer tillbaks på lite olika sätt. Och uttrycker på något sätt olika saker för varje tillfälle.
Mm.
Thank you.
Den här kan man ju känna igen om man har, man kan ha sjungit den, jag har sjungit den i Svenska kyrkan, och huvud blodigt sårat,
ja,
av smälig höljt och ve.
Just det. Ja, det är en av alla vackra Luther-koraler som ju då Bach använder.
Och som förmodligen från början var en helt världslig visa, för
ja,
det var ju de flesta.
Ja.
Luther tyckte ju att det var inte bara djävulen som skulle ha alla bra sånger.
Exakt, och det har han helt rätt i.
Men alltså, sjöng församlingen med i det här?
Ja, det brukar ju sägas det ibland. Jag tror inte det. Jag tror att det är en myt faktiskt.
Mm.
Jag tror att det handlar... Den pedagogiska betydelsen här är ju att församlingen känner igen koralerna.
Mm.
Inte att de sjunger med i den.
Mm.
Jag har svårt att föreställa mig det, för att Bach var ju också en perfektionist.
Han skulle inte ha stått ut med att alla sjunger.
Det hade blivit ren kakafoni. Och skulle de i så fall ha delat ut noter till alla? Eller jag menar,
du hoppas inte det, eller?
Jag hoppas för Bachs skull att det inte är sant.
Men alltså, när man lyssnar så här på Matteus-personen, nu har vi ju bara korta bitar.
Mm.
Men när man har hela, då kan man ju liksom bli helt överväldigad. Alltså, det är ju väldigt mycket... Alltså, det är så mycket sorg och svek, och man är inne i det här och det kommer olika liksom körer som skriker mot varandra, och sen kommer de här koralerna.
Mm.
Och då får man liksom sjunka ner i bänken och tänka, vad hade jag gjort om jag hade varit här?
Ja.
Där.
Ja, men det är väl så de ska fungera.
Mm.
Så Bach tänker. Eller så börjar man bara gråta. För det gjorde nämligen jag häromdagen, just när jag hörde den här koralen.
Vad grät över?
Att det var så vackert. Jo, Lollo, det räcker för mig generellt faktiskt. Alltså, jag blev så tagen.
Och apropå det här med att känna igen en melodi... Nu kom ju en riktig hit, eller hur?
Ja, det är, så är det ju. Det är väl förmodligen det mest älskade av alla arior. Eller det mest kända i alla fall av ariorna i Matteuspersonen, den som heter Erbarme dich.
Just det.
Och som också utmärker sig för den här solo-violinen. Det blir någon slags gråtande effekt av det här.
Jesus har alltså blivit förrådd, han har blivit tillfångatagen, och lärjungarna är ju helt förvirrade efter det här. Och Petrus, han sitter och gömmer sig, men folk kommer fram till honom och säger, men du var väl också med den där Jesus?
Mm.
Och tre gånger svarar han att, nej, men jag har ingen aning om vem den där människan är överhuvudtaget. När han har sagt det tre gånger, då gol en tupp, och då kommer han ihåg att det här sa ju Jesus till honom innan. Du kommer att förråda mig.
Mm.
Och sen kommer tuppen och gala. Och då går han ut och gråter, och det här är hans sång.
Så här kan det låta.
Så här kan det kännas.
Mm.
Någon gång har man bara gjort någonting som man känner, det här är... Det är oåterkalleligt, jag har gjort det här, och varför har jag gjort det?
Mm.
Och det är på något sätt väldigt, väldigt... Det,
ja,
kommer
det är
åt.
Djupt
det åt
mänskligt, den. Och det lyckas den här musiken ringa in.
Mm.
Och skulle det nu vara så att man har gjort något på det här sättet och ångra det, så tycker jag att man ska lyssna på Matteus-personen faktiskt.
Ja.
Det kan alltid hjälpa. Men efter den här sublima, upphöjda smärtan som är så vacker, så blir det ju en förändring. Om vi nu ska se personsdramat som teater, som faktiskt Bach gör här, så kommer ju plötsligt någonting som är helt annorlunda när vi kastas in i en hetsig mobbfolkmassa.
Mm. Ja, för storyn är då att Pilatus, som är romersk ståthållare, han står framför folkmassan och frågar, ja men det är ju tradition att man friger en fånge på den här dagen. Mm. Vem vill ni ha frigiven då? Vill ni ha den här Jesus eller vill ni ha rövaren Barabbas? Och då skriker folkmassan, Barabbas, vi vill ha Barabbas frigiven. Ja, men vad ska jag göra med Jesus då? Korsfäst honom, skriker de.
Sie sprachen, Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, ihr seid Christus. Sie sprachen alle, das ist
ja, det här är ju också en så kallad turbakör. Det är ju vanligt under barocken, man kallar det för det, alltså körer som uttrycker den här typen av hetsiga folkmassor eller körer som är i rörelse på något sätt och som ja, i det här fallet är ganska aggressiva och så.
Det måste man säga.
Ja, och turba är dessutom betyder folkmassa på latin, så att det är inte helt taget ur luften.
Okej, en sorts mobbkör alltså.
Ja, det kan man säga.
Men hur är det med Bach och det här med talmystik och hemliga budskap? Det känns som att det liksom typ svämmar över av det i hans verk.
Ja, det gör det ju 100% måste man säga. Han älskar talmystik och bara en sån sak som att han ska ha gillat talet 14 för att det är summan av B plus A plus C plus H. Alltså 2 plus 1 plus 3 plus 8. Ja, det är alltså 14.
Mm-hmm.
Men om man rör sig mer och mer in i Matteus-personen så finns det ju flera ytterligare lager av det även i så kallad ögonmusik.
Mm-hmm.
Det vill säga fokuset på korset som det här ju handlar om, Jesu lidande. En sak är till exempel den rika förekomsten av korsförtecken.
Ah, korset.
Korset, då har vi det som en även visuell symbol. Och i den aria vi kommer till nu, Kom Syse Kreutz, så blir det ju förstås väldigt, väldigt påtagligt. För här finns ett slags...
Kom söta kors, kom ja, ljuva kors.
Precis, för här finns ett slags korsmotiv även i melodiken faktiskt. För att den musikaliska frasen för korset, den består ofta av fyra noter som bildar ett kors i den ordning de spelas. Alltså att en ton följs av en högre... Och sen en lägre och sen tillbaka till mitten.
Mm.
Då får du också en bild av korset.
Menar du att jag hör att det är ett kors eller menar du att jag ser det på pappret?
Här ser du det är rent grafiskt, alltså ögonmusik. Ibland så ser man det kanske inte 100% tydligt, men om man vet om det och letar efter det på tal om dolda budskap.
Mm. Och den här arian som vi ska höra nu, som heter Kom ljuva kors. Då är det alltså det är så här att Jesus är på väg mot Golgata, alltså mot avrättningsplatsen. Och vakterna tvingar en man i folkmassan att bära Jesus kors.
Just det. Och här ser man ju denna man som bär korset. Hur han går på något sätt stapplar fram under tyngden av korset.
Oh,
Det är som att man hör att han vacklar fram. Som att liksom varje stråkdrag är ett snubblande steg på något vis.
Fruktansvärd, liksom, någon som har en tyngd över sig och som knappt kan gå i den här musiken.
Men det paradoxala som jag tycker i hela verket här är ju att det också tröstar oss. Att det också är liksom en sorts... Jag tror att det handlar om att det är så... Det är till för att vi ska vilja gå in i någon annans lidande. Och alltså det är till för den här ömsesidigheten på något sätt. Mm. Som jag tycker är en tröst. Det finns ingen det finns ju inte, man är ju inte ensam här ändå när man stapplar fram.
Nej, det är Bach lyckas med.
Mm.
Och hela det här verket är ju en väg in i medlidande.
Ja.
Tycker
verkligen.
Jag. Så.
Men det här med språket tänkte jag på. Att det var så viktigt för Luther och även för Bach att det skulle inte vara på något språk som man inte förstår. Nej. Latin, utan det skulle vara på
det egna språket.
På det egna språket.
Ja.
Och det finns ju faktiskt en svensk version som sätts upp varje år, bland annat i Engelbrektskyrkan här i Stockholm.
Just det.
Har satts upp ända sedan 20-talet.
Ja, det är imponerande det där. Men hur låter det då? Har du varit där? Har du hört det där?
Nej, jag har inte varit där, men jag har lyssnat lite på nätet. Det låter till exempel så här. Kände du att du fick en annan upplevelse, alltså när man hör det på sitt eget språk?
Både ja och nej, får jag väl säga. Men det är klart att det finns en annan, en ytterligare grad av omedelbarhet i det.
Ja.
Så är det ju.
Ja, men verkligen. Sen är det ju svårt, hur ska jag säga, jag tycker Bachs melodi ligger så nära det tyska språket, och så blir det svårt med översättningen.
Det är ju naturligtvis den stora utmaningen, att få den att funka rent med musiken.
Ja. Nu närmar vi oss slutet.
Ja, det gör vi, och det är ju känt hur det slutar förstås. Och det är skildrat på ett oerhört starkt sätt i Matteuspassionen. Vi har ju det här som Jesus bland annat yttrar på korset när han är korsfäst. När han säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Som ju blir så starkt skildrat av Bach. För här tar han då bort den här stråkglorian som har omgivit honom hela tiden fram till nu. För här är det då som att här är han människan på korset.
Mm.
Och inte bara Guds son, så att säga.
Ja, inte alls väl.
Nej. Och det, ja, vi ska höra hur det låter. Ja, här då dessa ord, min Gud, varför har du övergivit mig? Men inte på tyska utan på arameiska, Jesus språk, enligt Matteus evangeliet här då. Eli, Eli lama, asabtani, står det.
Det är ju den totala ensamheten. Alltså här är han ju bara människa, och den Gud som han då hela tiden har varit en del av.
Mm.
Den här strålgränsen som han har gått och ändå på något sätt, tänker jag mig, varit skyddad av.
Ja.
Har övergivit honom.
Ja,
alltså...
Och det blir ju så omedelbart, förändrade ju allting.
Mm.
Visserligen hör vi ju en orgel under, men som sagt, den här strålgränsen...
Den är ju bara läskig, tycker jag.
Ja, det är den ju. Den är ju klart förebådande.
Mm. Och vad är det för inspelning vi har hört idag då?
Ja, det är den här jag oftast sträcker mig efter när jag ska lyssna på, eller alltid när jag ska lyssna på Matteus
person. Hur många har du?
Jag vet inte, det är några stycken i alla fall. Det är fler än en. Nej, det här är John Elliot Gardiners inspelning från 1989 med engelska barocksolisterna och den fantastiska Monteverdi-kören och solister som Ann-Sofie von Otter, Barbara Bonney, Olaf Bär med flera.
Mm. Det var väldigt jobbigt tyckte jag att välja vad vi skulle ha med i det här programmet. Ja, alltså, det är så mycket som man vill ha med.
Det är så stort, så massivt och man kan inte ha annat än ångest över att försöka sammanfatta, prata om detta väldiga verk på bara en halvtimme. Mm. För det är ju så mycket musik man vill visa. Det här finns och det här stället.
Så det är bara att lyssna på skivan.
Det ska jag göra omedelbart.
Mm. Nu ska ju Jesus begravas.
Ja, och det slutar ju med en kör som har... Vi återvänder på något sätt till den här vaggande rytmen som vi möter redan i öppningskören. Slutkören.
Som en vaggsång.
Just det. Och sorgsång över alla döda. Man kan ju tänka också på anknyta till Bachs eget liv med flera barn som dog innan de blev vuxna.
Ja, typ hälften. Han fick hälften av alla hans barn dog innan de blev vuxna. Mm. Ja.
Men det som är så speciellt med det här slutet för mig är ju att det inte... som man skulle kunna tro pekar fram emot Jesu återuppståndelse.
Mm.
Utan det slutar med att han blir begravd.
Mm.
Ja. Den mänskliga Jesus blir begravd.
Det är ju också en del av liturgin att sådär, alltså nu är han död och så han kommer inte uppstå. Nej, triumfen precis. Kommer inte ännu.
Nej, det är sant.
Utan den kommer på söndagen, men... Jag håller med dig, att det blir någonting väldigt mänskligt i det, vi får lov att sörja.
Ja, och det går tillbaks till oss själva, som det här verket gör hela tiden tycker jag. Det är ju annorlunda i Johannespersonen som han skrev tidigare, där berättas ju om samma sak fast på ett lite annorlunda sätt. Och där är det ju det här, den kommande triumfen och uppståndelsen som ändå föranas i slutet.
Just det.
Så det är en annan sak.
Här vågar han stanna, tänker man nästan.
Exakt. Så här stannar han.
Ja.
I graven.
Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Vår producent heter Jonas Spik. Och om du som lyssnar vill ha en notis varje gång som det kommer ett nytt avsnitt, då kan du leta upp Mästerverken i Sveriges Radios app då. Och sen så trycka på hjärtat och följa oss där.
Perfekt.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.